P3, Sveriges Radio.
Om jag ska reagera glatt på någonting idag så har jag det inte i mig. Det är det första vi får höra från Linnea Wikman här i studion.
Exakt så är det.
Stämningen är på topp.
Men ni vet när man bara inte har, om någon skulle säga nu typ så, jag har fått en, alltså jag vet inte om du Matilda skulle vara så, jag har blivit nyhetschef på Ekot. Ja.
Och hon skulle säga att hon är gravid. Skulle du bara, okay.
Nej, då skulle jag,
skulle inte ha det i dig.
Nej, då skulle jag säga, glädje. Är det sant? Gud vad kul. Och så skulle jag låna av en pott av glädje som redan var på min. Och sen efter skulle jag gråta.
Det lät ändå väldigt genuint.
Och det har inget med er andra att göra. Det är bara en sån som man kan vara ibland.
Nej, men då ska vi inte komma med någon glädje idag.
Jo, vi kan ju komma med positiva
verkligen
nyheter.
Men ni kan inte förvänta er liksom en genuin stor reaktion.
Nej.
Så bara tråkiga nyheter, tack.
Men hur är du då, David? Känner du att du kan, har du dig i dig idag att vara glad?
Inte för andra skull.
Nej,
nej, men om det är så att du säger någonting som verkligen gynnar mig,
exakt så,
då kommer jag kunna reagera positivt.
Ja.
Har du någonting som verkligen, verkligen gynnar mig?
Men jag såg att du hade varit lite igång på intranätet nu igen.
Ja,
chattat lite där. Tyckte att det var uppiggande.
Ja.
Och att du fått svar av andra i personalen också.
Jo, visst. Ja, nej, men det där, ser du, jag gav ändå lite positiv energi där genom kroppsspråk.
Vad
och sådär.
Skönt.
Men du, orolig för Matildas nyhetsuppdatering nu, om det ska vara att det är jättetråkiga nyheter och så har vi skojat om att få, kan vi få bra nyheter och sånt?
Ja, just det. Ja, nej, men det är ganska mycket ungbråd död här.
Ja, så du byter i fokus då, helt enkelt.
Ja. Ja, nej, det, så är det ju vanligtvis. Så det tror jag nog inte att... Jaha, är det inte en rakt igenom positiv nyhetssändning?
Nej, precis.
Ingen show och gym.
P3, Sveriges Radio.
Men passa på nu med dina planer. För Greta har ju gripits en andra gång vid en klimatprotest.
Ja, varför lyssnar man så mycket? Varför är det så många som lyssnar på en kriminell person? Kan man ju fråga sig.
Just det. Problematiskt.
Ja. Ja, det är väl lite problematiskt. Det är ju det här med att man tycker att det är lite coolt med kriminalitet. Al Capone, alla maffiabossar och allt
det här. Det har ju blivit ungdomskultur.
Det här med kriminalitet,
ja. Det är ju liksom den livsstilen.
Jag vill bara säga så här, se inte upp till kriminellas ideal. Håll inte på och rätta er efter vad de tycker, utan gå efter en inre moraliska kompass istället.
Hon blev ju då med andra demonstranter bortförda i en buss av lokal polis. Hon försökte då tillsammans med, jag läser från Aftonbladet här, från demonstranter från Extinction Rebellion blockera en motorväg för att protestera mot fossilindustrin.
Vart då, sa du?
I Holland. Det här är en nederländsk tidning som skriver detta, som heter Telegraph. Då greps hon av nederländsk polis. Det är 37:e gången som Extinction Rebellion blockerar motorvägen A12 i en klimatprotest.
Ja, först hör man om Los Suecos. Jag menar så här, svensk kriminalitet är ju på export. Ja, men Los Suecos, det är ju tydligen ett svenskt gäng, alltså av gängkriminella som liksom har åkt till Spanien.
Men de är jättemycket i Spanien.
Vilka?
Gängkriminella.
Ja, men det är ju för att det är soft där. Det är lite kul. Det är,
det är så soligt.
Ja.
Det är liksom euro.
Ja.
Drinkar.
Ja.
Jätteskönt.
Det är mycket softare.
Ja, mycket
nicer. Alltså, om du är tvungen att vara gängkriminell så...
Förlåt, du menar att det är gängkriminella, alltså det är bara ett ursnitt av att alla människor gillar Spanien.
Ja.
Så här, vissa också är i Spanien.
Ja, någon är säkert på böda.
Ja, men det är väl att de åker till Spanien på riktigt, alltså, det är väl ett mål att åka till Spanien,
ja,
och verka därifrån.
Ja, och det är väl ett mål för mig också.
Men är det på samma sätt?
Ja, att få verka ifrån Spanien.
Ja.
Har varit ända sedan jag var liten.
Men vadå, vilka är Los Suecos? Berätta mer.
Ja, men det är väl bara att det har blivit något
det
gäng nere i Spanien som är liksom svenska gängkriminella som har blivit väldigt kända i Spanien på grund av att de har varit fruktansvärt tungt kriminella.
Ja.
Ja. Och då är det liksom så,
okay, från Sverige.
Och då har de blivit kallade för Los Suecos, den här.
Brorsornas klubb.
Brorsornas lag.
Brorsornas lag.
Ja, just det. Nej, men hon är blivit gripen där och vi pratade ju om det tragiska.
För du satt och liksom bara så här, det här är, du har tidigare sagt så här, alltså jag har kollat
vi
vad det kostar.
Vi pratade ju om olika flygplansmärken och typer och sånt där.
Att du bara så här, jag tycker den är fin, den är inte så baktung.
Nej.
Nej, men att du bara så här, jag har kollat och alltså så här, hyra en PJ, alltså hyra ett privatjet, det är dyrt. Men går man ihop ett gäng,
ja,
inte så dyrt.
Och jag bara, jag sa också, Fortfarande
jättedyrt, men ändå liksom så här
coolt.
Coolt.
Man, plus att man kan få content till sociala medier på ett jävligt coolt sätt.
Men du kommer inte få, alltså du kommer få mer skit för liksom att du hyr ett privatjet än liksom clout, för att det ligger så illa i tiden.
Ja.
Du bara, fast det är skit jag i, för det är för coolt.
Det är coolare än vad jag kan ta hänsyn till för skiten som jag får. Ja, precis. Tyvärr så är det så. Och jag tror att det spelar ingen roll. Du kan gå till gemene liksom, jag är limmad person.
Skulle de erbjudas?
Så hade de också tagit det.
Och gud, nu svär du i limkyrkan.
Alltså de hade tagit med sig extra lim. För att limma fast sig i privatjetet,
just,
om de fick möjlighet.
Alltså just jag är limmad gänget.
Ja, de hade liksom de,
kan det vara de som inte kliver på en privatjet?
De hade liksom, jag lämnar aldrig det här planet.
Åh gud, är det här?
Det är därför de är så arga, för att det är deras största önskan och de kommer aldrig kunna ha råd med det.
Just det, det är därför de är arga, ja.
Det är därför de limmar fast sig överallt.
Det är så, jag tror att de blir så himla arga på dig nu.
Ja, men det är så svårt att skriva in arga sms, eftersom man har lim på fingertopparna, då funkar inte touchscreenen. Så att då får man ju arga dem in.
Sanning, broder.
P3, Sveriges Radio.
Möjligheterna står inför dörren. Det är bara att öppna upp här och glänta lite. Och så tar ni vara på alla möjligheter som finns här i livet. Istället för att liksom grotta ner sig i att det är någon slags en första vardag en vecka och att det är så jobbigt.
Släppte läge.
Släppte det. Vet du, släppte där. Men med att måndag är så jobbigt. Släppte där. Det är lite uttjatat.
Min kompis sa häromdagen en så himla sann sak. Och sa så här. Vet du vad folk måste släppa?
Nej.
Att klippa lugg skulle vara någonting med psykisk ohälsa.
Har du med psykisk ohälsa?
Ja, det här är en meme-kultur som du inte har sett så mycket, tror jag.
Nej.
Men det handlar om att liksom, när en kvinna är on the verge of a mental breakdown,
mm-hmm,
så klipper hon lugg själv.
Är inte det lite snyggt då? Eller?
Jo, men det finns en konnotation. Alltså, det finns ett skämt på att, liksom, att klippa lugg själv, mm-hmm, det är att vara liksom, nära bristningsgränsen i liksom, vansinnet.
Ja, just det.
Hon bara, det är liksom en trope som måste släppa.
Jo, men är det det då?
Jag vet inte, jag tyckte bara det var roligt.
När du säger att det handlar om så här, att klippa lugg, fine, när det är en professionell som gör det.
För det är någonting med när man står i spegeln själv
och håller i liksom en tofs som man klipper av framför ansiktet. Och sen så blir den, sen så har man liksom inte, när man har dragit i liksom luggen där innan man klipper den, och så klipper man av, så har man inte tagit hänsyn till, eftersom man är lekman, så har man inte tagit hänsyn till att så här, ja, det är lite stuns i håret. Den här kommer hoppa tillbaks lite mer än vad jag precis där jag klipper.
Exakt.
Och sen så hoppar den upp liksom, och sen är det väldigt mycket
och
panna.
Blött hår är väldigt mycket längre än torrt hår.
Just det.
Så man klipper den blöta luggen i rätt längd och sen fönar man det och bara,
jag är limmad! Säger man plötsligt en del av det gänget.
Får man liksom en sån vänsterextremistlugg fast man inte hade tänkt det.
Ja, det är inte lätt.
Det är inte lätt att vara människa.
Nej, det är inte. Men ja, det är ett bevis på psykisk ohälsa.
Om du klipper din lugg själv.
Ja, så är det.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Alex som skriver in Queen of the Skies, Boeing 747, är för evigt en favorit. Blev så glad när jag fick flyga en sån till Nueva York. Hemvägen gick inte heller av för hackor. Det var nämligen en Airbus A380 till Paris. Jo då, lite av en flight spotter är jag absolut, skriver Alex. Jag kan se att han liksom, när han ska imponera på en Gustilago, så då kör han ut liksom till Arlanda, står utanför stängslet och så kör han upp där och så lägger hon sig på motorhuven en varm sommarnatt och ser liksom de här planen från Mallorca komma in där, och det är jävligt tufft för det är nära nu när man ligger här.
Det låter jättemysigt.
Ja, det är nog en jättebra idé att göra sådär.
Fan, vilken mysig date night.
Ja,
bara lägga sig på en varm motorhuv och titta på inkommande plan.
Och du vet, man ser underredet sådär jättenära strax innan de landar. Så att det är liksom så här, får vi vara så här nära? Vi behöver kåpor typ för att vara så här nära planen.
Remember when we kissed?
Ja, verkligen.
Close to Terminal 4.
Ja, verkligen.
På en motorhuv på en Ford.
Ja, precis. Man hör inget av sexljuden, utan man hör bara så...
Det är romantik för mig.
Det är det, verkligen. Lite vindruvor på det. Mm-mm. Sen är man hemma sen.
Och i helgen styrde langarna en avslutningsfest när Pusher Street grävdes upp.
Berätta allting.
Mm. Det är alltså den här lilla knarkgatan i Christiania i Köpenhamn där det, ja, men varit fritt fram att köpa och sälja gräs. Det har liksom sålts öppet där i över 50 år.
Snabb anekdot. Ja. När jag var i Köpenhamn så hade jag inplanerat att vi skulle gå till Christiania och liksom kolla på det för några år sedan. Och då var vi så bakis så att det slutade med att vi bara låg på hotellrummet och lyssnade på Peter dokumentär om Christiania fast vi var så 10 minuter bort.
Men då var det som när jag hade varit där nästan.
Nästan.
Ja. Har du varit där, David?
Vadå då?
Nej, men du lät ju så sugen innan när vi snackade om det.
Ja, men det är klart jag har sett det.
Ja, sett och hört. Och även om Christiania är liksom ett nöjesområde och turistställe och sådär också, så har det ju varit en symbol för gräs på grund av Pusher Street. Ni vet, de har ju haft såna här färgglada haschbodar med graffiti. På jul har det tydligen funnits julhash. Det har funnits någon joint som kallats för dräparen och sådär. Men nu har ju...
Julhash! Danskaste jag har hört. Välkommen på en julhash!
Eller du, dräparen.
Det är lite kardemumma idag.
Ja, man får kolla upp kanske. Men nu har ju då Pusher Street fått sig ett litet ansiktslyft kan man säga. För i lördag så börjar man då gräva upp den här gatan och det har liksom beskrivits som en historisk dag. Och det var lite av en happening och så, gatufestival med massa folk på plats som, ja, men hackade och grävde bort de här stenarna från gatan och forslade bort dem. Och när den allra första stenen grävdes upp så lyftes den liksom högt upp i luften av två barn som bor i Christiania. Och med det ville man typ så symbolisera att Pusher Street inte har någon plats i Christianias framtid.
Ja, men är man glad? Alltså, det känns som att det är det glatt eller ledset? Alltså, för jag menar, Pusher Street är ju, det kommer ju inte vara samma.
En institution, nej precis. Alltså, vår reporter Maria Bornhöft, hon var på plats där i lördags också. Hon berättade att det ändå var liksom, ja, men väldigt glad stämning där och många som såg det här som början på en ny kula och så. För planen är ju då att man, det här området ska bli en plats för kultur och bostäder, och Expressen skriver att de här haschbodarna ska bytas ut mot någon slags så minimarknad med food courts. Och grejen är ju då att den senaste tiden har det varit rätt våldsamt i Christiania med kriminella gäng, och det har då kopplats till knarkhandeln just. Mm. I augusti till exempel förra året var det en dödsskjutning där, och det fick de som bor där, de fick nog, liksom, måttet var rågat, och det var då liksom det lokala styret bestämde sig för att stänga ner den här gatan. För det är ju också en grej att Christiania är ju liksom som en självstyrande stadsdel i Köpenhamn, ett parallellsamhälle typ. Det är också kallats för fristaden, och i 50 år har liksom människor där alltså skött sig själva. Men man har ett eget parlament typ där man beslutar saker tillsammans och så. Men samtidigt är det då andra som inte vet om det kommer lösa problemet, alltså att stänga ner Pusher Street, för då kanske handeln och våldet flyttas ut till andra gator och sådär. Men borgmästaren i Köpenhamn sa i alla fall att, nu ska vi se vad hon sa, hon pratade om att, ja, men det här, vi gör det här för att Pusher Street ska dö, för att Christiania ska få leva och så. Och så tydligen hade langarna någon slags avslutningsfest och så där.
Jaha, hade de en avslutningsfest?
Ja, ett litet hejdå av kanske för dem.
Ja. Just det, två för en. Så det har slut allting.
En liten bartömning.
Allt ska bort.
Som en sån mattaffär. Som har haft allt ska bort i alla tider.
Just 50-70%.
Ja, jämnt. Ja. Alltså det är, vet du vad? Säg mig en mattaffär som inte har allt ska
butiken
bort.
Butiken heter allt ska bort.
Ja, då kommer jag gå dit och, och köpa något för att jag blir fascinerad.
Ja. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Vem är det som glider in i studion och bara liksom så sätter sig bekvämt framför gul mikrofon om inte Sveriges Radios Mellanöstern-korre Cecilia Udén?
God morgon.
God morgon.
God morgon.
Och då får
en ära att få vara här igen.
Ja, det är det, va?
Alltså, typ att det känns lite som att vi och Cecilia Udén börjar bli så här lite Ja, men liksom inte bara så korre och programledare relation, alltså bara så där strikt kollegor.
Nej, vi har liksom, vi var lite ju i Christiania i helgen tillsammans.
Ja, det var
det,
vi
till exempel. Ja. Men det känns som att det är lite kul när Cecilia kommer hit. Ofta allvarliga ämnen såklart, men liksom om vi bara ska börja att bara säga vad kul att ha dig här.
Ja, det är underbart att vara här.
Imorgon drar du ifrån Suecia.
Ja, jag åker till Kairo och sen vidare till Jerusalem.
Mm. Och hur har din tid i Sverige varit nu då? Nu när du håller på och liksom...
Ja, fantastiskt. Jag var ju det? Som sagt i Kristian. Nej, men jag har varit på Öland under påsken. Det var verkligen otroligt. Det har jag inte varit på 20 år, tror jag. För att jag är ju aldrig liksom i Sverige egentligen. Men nu var jag det under påsken.
Hur var det på Öland? Hade våren kommit?
Ja, blåsippor och krokus och sol och sälar.
Öland är för enda gången i mitt liv där jag har... varit med om upplevelsen eldflugor. Mm-hmm. Alltså, jag gick på en liksom sån liten grusväg någonstans ute liksom på, alltså i the rural part så att säga. Och då såg det, jag fattar ingenting. Det såg ut som att någon hade bara lagt ut så här julgransbelysning plötsligt i dike.
Ja, men det var ju det. Du trodde att det
Nej!
Var eldflugor.
Ja. Nej, det var inte det. För jag bara så här, men gud, vad är det? Varför ligger det en ljusslinga här?
Ljusslinga från Clas Olsson som du sa.
Jag trodde att det var det. Så här är det någon som har tappat något från Biltema typ. Men så tar jag upp liksom och så ser de här små pulserande glödande bakkropparna. Så jävla häftigt.
Vad cool. Jag hade ju trott, är det här Sherwoodskogen?
Ja, alltså jag var så, nu är vi i Sagoland.
Ja, nu är vi i Sagoland.
Jag har aldrig sett det på Öland. Jag tycker det låter som du var på någon exotisk plats. Ja, det var, kanske blandade ihop det.
Det var Öland Roots, en reggae-festival. Så att, kanske. Det var en reggae-festival.
Det var en reggae-festival, så det kan ju ha varit andra preparat.
Okej.
Det var eldflugor. Ja, ni var ölänningar som lyssnar och hör mig, ni vet.
Tänder du jointen med en sån också?
P3, Sveriges Radio.
Igår var det 6 månader sedan Hamas terrorattack mot Israel. Det är också 6 månader sedan Israel förklarade krig mot Hamas i Gaza. Med oss har vi Sveriges Radios Mellanösternkorre Cecilia Uden. Igår rapporterades det att Israel drar tillbaka sina offensiva markstyrkor från södra Gaza. Vad innebär det här, Cecilia?
Ja, det här är ju någonting som man har försökt tolka sedan det här beskedet kom. Och Israels försvarsminister Yoav Gallant, han har sagt att det här är en taktisk omgruppering. Man drar ut styrkorna från Gaza, placerar dem på andra sidan gränsen för att de snabbt ska kunna göra räder in i Gaza. Och att det är en förberedelse för den här omdiskuterade markoffensiven i Rafa. Men i grunden så handlar det om att man inte vill låta israeliska soldater befinna sig statiskt i Gaza, för att då är de ju mer sårbara och utsätts för bakhåll och attacker. Utan man drar ut dem, och under tiden så hoppas man att Hamas olika ledare kommer upp ur sina hålor, som man säger, ur tunnlarna, och utsätter sig då för liksom, eller blir mer synliga så att man kan gå in i räder och slå till mot dem.
Så det är inte så att vi kan, att det är liksom en start på en vapenvila.
Nej, det har i alla fall inte tolkats så. När beskedet kom så fanns det vissa i Israel som sa, vad är detta? Nu böjer vi oss för Joe Biden. Det är han som har utövat påtryckningar på Israel. Och det här är ju ett sjukt skämt. Kriget är inte över och ändå drar vi tillbaka styrkor. Men militären har sen förklarat att det här är en taktisk omgruppering, och att man har lärt sig av räden mot Shifa-sjukhuset i norra Gaza, där israeliska styrkor hade lämnat det området och sen kom tillbaka i en räd, och då hade Hamas enligt Israel omgrupperat sig där i sjukhuset. Så att allt det här verkar snarare handla om militär taktik.
6 månader har gått sedan 7 oktober som sagt. Mycket har ju hänt, minst sagt. Vad är lägesrapporten på kriget just nu?
Ja, det är att Israel inte har vunnit kriget mot Hamas. Hamas-ledaren Yahya Sinwar och den militära ledaren Mohammed Deif, de är fortfarande på fri fot, även om de gömmer sig i tunnlar. Och det finns Hamas-styrkor kvar som har möjlighet att fortfarande avfyra raketer, vilket de gjorde direkt efter det här tillbakadragandet igår. Samtidigt säger Israels premiärminister att vi har aldrig varit närmare en seger än nu. Det är liksom bara ett steg från seger. Det som har skett i Gaza är ju att människor där befinner sig i hungersnöd. Människor har svultit ihjäl och en stor del av Gaza är totalt förstörd. Det här är liksom bort. Om katastrof, som Röda Korset sa igår. Det här är ett svek mot mänskligheten, har FN-chefer också sagt, av det som menar den humanitära situationen för Gazabor.
Hur har Israel påverkats av omvärldens påtryckningar då? Du pratade om USA bland annat, men det har ju kommit påtryckningar från andras håll också, bland annat FN,
ja,
och sådär.
Det har det gjort, och särskilt under den senaste tiden efter attacken mot hjälpkonvojen från World Central Kitchen. Där har USA med kraft som vi inte har sett tidigare gått emot Netanyahu, gått emot Israel, och Israel har för det mesta svarat defensivt och sagt att vi kan inte låta oss styras av er. Netanyahu har berömt sagt att en premiärminister i Israel som inte kan stå upp mot en amerikansk president borde inte vara premiärminister. Men samtidigt så har det naturligtvis påverkat Israel. Det har också påverkat opinionen inne i Israel, där det finns en stark opinion mot Netanyahu. Och man har sett hur Israel nu har tillåtit hjälpsändningar in i Gaza. Igår ska 300 lastbilar ha tagit sig in i Gaza. Man har öppnat gränsövergångar som man tidigare sa var omöjliga att använda. Det var ju därför World Central Kitchen kom med transporter via fartyg på Medelhavet. Och USA planerade att bygga en stor pir för att kunna få in hjälpsändningar. Nu visar det sig att det går att få in hjälpsändningar via lastbilar, via gränsövergångarna.
Men militärt har man inte backat, ska man inte påstå.
Nej, ja, man backar ju eftersom man gjorde en reträtt från Khan Yunis i södra Gaza. Men om man ska tro israeliska militären så är inte det något backande. Utan här handlar det om att man har beviljat hjälpsändningar i en mycket större skala än tidigare.
P3, Sveriges Radio.
7 oktober, det är datumet. Hur uppmärksammas det i Israel?
Det har uppmärksammats med att man minns de som dödades. Man minns alla offer för Hamas attack i kibbutzerna. Föräldrar till de som dödats och de som togs som gisslan har hållit tal vid demonstrationer till exempel. Och det här är ju något av det mest traumatiska staten Israel har varit med om sedan sin födelse. Ett existentiellt hot som har chockerat hela folket, och man lever kvar i detta trauma. Alltså många israeler är kvar på detta datum den 7 oktober och har inte riktigt orkat se vad det är som händer på andra sidan gränsen i Gaza, för att man är så påverkad av detta trauma.
Men hur är inställningen till kriget bland invånarna i Israel? Du pratar om att man är så traumatiserad av det som hände 7 oktober så man inte vill ta in det som händer på andra sidan muren och sådär. Men jag menar, de måste ju också ha nyhetsmedier och veta hur många civila som har dödats, hur många barn som har dödats och så vidare. Vad är tonläget liksom?
Stödet för kriget är kompakt i Israel. Det finns väldigt få som är emot själva kriget. Man kan vara emot hur det förs och att regeringen inte har prioriterat gisslan och förhandlingar för att få ut gisslan. Men kriget är det i stort sett ingen som ifrågasätter. Det här är ett nödvändigt krig. Det handlar om Israels existens. Och israeliska medier rapporterar inte så som internationella medier gör om kriget, om lidandet i Gaza. Naturligtvis vet de flesta israeler om lidandet i Gaza, men jag har själv vänner som säger till mig: jag bryr mig inte om hur många som dör där på andra sidan. Det de har gjort mot oss är så fruktansvärt att de kan gott dö. Och sen har man ju också från israelisk sida insinuerat att det finns inga oskyldiga i Gaza. Det är så man måste försvara detta. Det är Hamas som utsätter civilbefolkningen för fara genom att operera i tättbebyggt område, använda människor som mänskliga sköldar. Så att man liksom svär sig fri från det ansvaret för hungersnöd och så vidare. Men sen finns det ju många israeler som säger att vi är alla israeler är medskyldiga till svälten i Gaza. Så att det finns ju olika opinioner, men stödet för kriget är kompakt.
Och går det väldigt kort att säga någonting om Netanyahu, stödet för Netanyahu?
Ja, det har dalat länge och Netanyahu kritiseras överallt. Alla vet att när kriget är över, då kommer Netanyahus politiska karriär att vara över. Eftersom han är så kritiserad för hur han har skött gisslan, för att 7 oktober-attacken överhuvudtaget kunde äga rum. Och nu visade en opinionsundersökning att hälften av alla israeler tror att Netanyahu agerar i detta krig för egen vinning. Alltså han styrs av att han vill sitta kvar vid makten, inte av vad som är bäst för Israel.
Antar att det är omöjligt att svara på, men hur stödet för Hamas i Gaza är?
Ja, det har varierat och vi har ju en medarbetare, Sami Abu Salem, i Gaza som under kriget har skickat rapporter till Sveriges Radio och intervjuat människor, och han har sagt flera gånger att det har varit svårt att hitta Hamas-anhängare, eller lite svårare i alla fall, och att det har varit väldigt många som har vågat uttrycka sin kritik mot Hamas, och det har varit demonstrationer mot Hamas. Men det här går upp och ner, och naturligtvis när man utsätts för ett sånt bombardemang som man har utsatts för av Israel, så sluter man leden och kanske stödjer de egna terroristerna. Men samtidigt så finns det en jättekritik mot att Sinwar och andra Hamasledare gömmer sig i tunnlarna medan civilbefolkningen utsätts för Israels bomber.
P3, Sveriges Radio.
I natt kom uppgifter om att det gjorts någon sorts betydande framsteg i samtalen om en vapenvila i Gaza. Hur nära är vi en vapenvila?
Ja, det är väldigt svårt att säga, för att det, då och då så säger man ja, nu har vi gjort framsteg och nu är det nära. Och det har sagts flera gånger de senaste månaderna, och sen har det inte varit så. Utan Hamas har gått tillbaka till sina positioner, som betyder att vi släpper ingen gisslan förrän det blir en permanent vapenvila. Det kan inte Israel gå med på eftersom kriget inte har vunnits ännu. Och så har positionerna sett ut, låsta. Men nu finns det uppgifter om att USA har något annat förslag, och att man skulle åtminstone få en temporär vapenvila under Eid al-Fitr, alltså högtiden som avslutar Ramadan nu i veckan. Och vi vet inte helt enkelt. Innan det finns en deal så vågar jag inte säga att det här är en framgång.
Men de här framgångarna i alla fall när det gäller att få in hjälpleveranser till Gaza, alltså du pratar om att det har öppnats på platser där man inte trodde att det skulle öppnas och sådär. I fredags kunde vi läsa då att Israel ska vidta åtgärder för att öka hjälpleveranserna till Gaza. Liksom, hur mycket kommer det att hjälpa?
Det kommer att hjälpa, och det har ju varit avgörande just att få in lastbilar från den israeliska sidan istället för detta ganska komplicerade att skicka mat över havet och sen distribuera som World Central Kitchen gjorde, eller släppa hjälpsändningar från luften som USA och Jordanien har gjort. Det är mer effektivt att få in lastbilar, men problemet har varit också att de har plundrats, att folk har stormat dessa lastbilar och att Hamas sannolikt har lagt beslag på de hjälpsändningarna också. Men nu kommer de in, och jag såg en israelisk representant som sa att det har varit fler lastbilar igår än på en enda dag än under hela kriget.
Finns det någon tanke kring från israeliskt håll kring att, för målet nu det är ju att eliminera Hamas. Det är väl det hela kriget går ut på nu.
Ja.
Finns det någon tanke kring? För att man vill ju inte ha en sån grupp då som agerar på det sättet på andra sidan gränsen i Gaza. Det är väl det som är grejen. En terrorgrupp då, som de ser det från israeliskt håll. Mm. Men om man då agerar på det här sättet och försätter en hel flera generationer i en situation där man har liksom sett det här kriget och allt vad det innebär för invånarna i Gaza. Är det liksom, finns det en tanke kring den generationen som växer upp och vad de kommer tycka och tänka om Israel och hur man då kommer agera i framtiden? Jag menar, då kanske man liksom...
Om det skulle bli så här fred och vapenvila plötsligt.
Bara för att Hamas försvinner så växer det liksom upp en ny generation som hyser sånt enormt agg emot Israel då, ja, som har agerat så här på det här sättet.
Jo, men självklart
då kanske, kan
det
ju växa
så
upp en ny, ännu värre grupp.
Ja. Självklart är det så, och det är ju vad alla bedömare säger till Israel också. Ni skapar nya generationer av jihadister genom att utsätta befolkningen för detta lidande. Och så är det naturligtvis. Man har haft olika drömmar om efter tidigare krig att återuppbygga Gaza, att man skulle se till att folk får det jättebra. Men nu har vi en situation där varenda liten unge är livrädd för israeliska bomber och kommer att ha det hatet mot Israel resten av livet. Och det är ju också det vissa bedömare säger, att det här var Hamas mål. Att locka Israel till en sån här vredes vedergällning med mängder av döda civila palestinier, som sen till slut skulle leda till att hela världen tar avstånd från Israel och slutar tolerera Israel. Och det är det vi också ser, menar de, att Hamas har lyckats här. Nu ser vi hur USA tar avstånd från Israel, hur fler och fler länder säger att nej, men nu har ni gått för långt, och att det här i framtiden enligt då Hamas, eller de som tolkar Hamas, så kommer det att leda till att staten Israel inte kan finnas längre eftersom de agerar som de gör och världen tappar tålamodet.
Men
och att det här skulle vara syftet.
Men i så fall så skulle det också innebära att hela, för Gaza är väl förstört. Alltså det finns, det finns väl ingen framtid för Gaza?
Nej, men det finns ju återuppbyggnad och det finns mycket pengar i Gulfstaterna. Om man låter Gulfstaterna styra över återuppbyggnaden av Gaza och även över vem som ska styra Gaza politiskt. Det är väl vad Israel vill, och även USA delvis, att man ska kunna se till att man får en annan regim än Hamas i Gaza, även om Israel inte vill se den palestinska myndigheten återvända till Gaza.
Cecilia Udén, vi kan ju sitta med dig hur länge som helst, men någon gång måste vi faktiskt säga stopp.
Du har en flygbiljett snart också.
Ja, du ska ju iväg. Men du drar till Kairo imorgon, sa du?
Imorgon till Kairo och sen vidare till Israel.
Vad är det för väder där nu då, vet du det?
Nej, jag har inte kollat.
Det är
men det är nog
plus och regn och slask.
Ja, i Kairo.
Ja, det är i Kairo. Säkert. Så du
ser fram emot. Jag tror att det är 20.
Ja, 22 plus.
Ni kan sitta här med 2 plus.
Ja, vi sitter med 2 plus. Tack så mycket, Cecilia Udén.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Att leva med en man som en kvinna, det ger så mycket glädje. Och jag är inte ironisk nu, jag menar det. Det ger så mycket glädje. Ja. Älskar dem som liven. Men jag älskar också att generalisera och spana på. Liksom, den manliga arten är för mig mycket mystisk.
Ja.
Och det är väl det som är grejen med heterosexualitet. Att vi fascineras av det motsatta könets märkligheter.
Ja.
Och då är det roligt att hitta de där, hitta små saker som är så där. Det här är någonting som skiljer oss åt.
Ja.
Jag gillar ju det som särartsfeminist.
Ja.
Hitta. Så här skiljer vi oss åt, förutom som på snippa då. Ja. Så att säga. Och jag har en liten lista, David, på tre nyligen uppmärksammade killsaker som jag vill bolla mot dig.
Kul!
Och jag vill vara tydlig med att det är liksom inte så mycket värdering i det. Alltså det är inte något jag tycker är dåligt, utan bara så här, som jag har noterat.
Mm.
Okej. Det första då, det är när man sätter på vatten på plattan för att man ska koka pasta eller ägg eller sådana saker. När vattnet börjar koka, då händer något i män som är väldigt stressigt. Hörru, det kokar här! Hörru, nu kokar det här! Linnea, det kokar i köket, det kokar! Nu kokar vattnet!
Ja.
Ungefär som att så här... Som att det kan börja brinna om jag inte...
Men det är för att vi män, vi ser det, det är synonymt med eld.
Ja, ah, okej.
Okay. Det är liksom så här, nu brinner det här.
Ja. Passa på.
Nu är det igång här, ja. Eftersom det är som, vi försöker ju få till liksom så här, föda i form av jakt,
ja.
Och sen så är det liksom eldansvarig.
Ja, är det så?
Ja, det är därför vi står vid grillen så mycket. För ja. Att det, vi känner ett ansvar och vi känner oss behövda, ja, om, när vi får hantera elden.
Men om någon...
Det här farliga som jag kan hantera. Som jag har liksom lärt mig att hantera, som jag liksom har lärt mig hantera på så sätt så att det kan provide my family with food.
Ja, är det det då?
Och då det är samma sak, det är liksom lite samma energi över kokande vatten.
För om någon gång har vrålat, hör är det kokar här nu? Ja. Då är det 100% en man som har gjort det.
Just det. Det är liksom jag gjorde det igår senast.
Ja, alltså ni får panik.
Nu kokar det här.
Vattnet här. Ja. Älskling, nu kokar det.
Rätt spaning.
Visst har jag rätt?
Ja.
Tack Thomas. Okej, spaning två. Om du ber, det här har jag eventuellt tagit upp förut, men det är ändå fascinerande för mig varje gång. Mm. Om du ber en man, kan jag få lite papper? Mm. Alltså lite toapapper eller lite hushållspapper.
Mm.
Då kommer du att få 5 centimeter papper.
Det var ju det du frågade efter.
Ja,
du frågade
för det
efter
är då lite papper. Alltså så här, när du är på toa, kan du ge mig lite papper? Mm. Och så kommer du ut med en kortleksstor bit papper.
Ja.
Alltså en ruta kan man få då.
Och det var det här, jag sa ju det, så här, du sa, jag har en lista på 5 grejer,
ja, tre
grejer som, ja, som angående män.
Ja.
Och då sa jag så här, jag såg ett klipp som jag försökte recitera som gick åt helvete.
Ja.
Angående så här, ja, men nya ord som många tjejer för sig med, som de kanske inte riktigt är pålästa på vad det innebär eller vad det är,
okay,
men de gillar att föra sig med gentemot sina män. Det var gaslighter, narcissist och det var
manipulativ.
Manipulerare. De tre grejerna, att det är liksom så här, den här grejen kan jag köra med när jag är arg bara. Och då kan jag slänga det på honom, för då känns det som att han måste känna att han är den som gör felet här. Jag tar ifrån mig ansvaret för den här problematiken. Och då var liksom förklaringen till att de använder det väldigt mycket. Det är på grund av att det här med att då kvinnan då skulle använda, eller männen försöker använda logiska argument gentemot känslomässiga argument.
Mm-hmm.
Och det här är ett klipp. Jag återberättar väldigt dåligt här bara. Det är det. Don't kill the messenger.
Nej.
Det är lite det som sker i det här sammanhanget. Mm. Du säger så här, kan jag få lite papper? Sen så blir du besviken.
Fascinerad med.
När du får så lite papper. Fast det var det du bad om. Enligt honom så är det så här, hon bad om lite papper. Här kommer lite papper.
Ja.
Och sen så är du så här, vadå lite? Då får jag 5 centimeter. Det här är någonting som jag noterar. Konstigt. Fast nej, det var ju inte konstigt eftersom du bad om lite papper.
Du kan få lite papper. Tritt. Får man ta lite pyttelitet papper.
Just det. Lite papper.
Ja, det är lite papper. Tack,
två,
Thomas.
Tre.
Ja, det tredje är mer än, det är någonting som vi liksom heteros som lever med varandra, som jag tycker att vi ska verkligen se och försöka uppskatta, och det är vad som är en skön liggställning. Alltså nu pratar jag inte sex, utan att bara ligga i soffan, kolla på TV typ. Alltså, för då har jag noterat att män tycker om att ligga framför till, alltså som att de ligger i en solstol med ansiktet mot TV:n.
Det här har du sagt förut. Det här stämmer däremot inte.
Jo, och
det här,
kvinnor,
det här, har du bara hittat någon individ.
Nej, men
som har gjort
det. Ja. Kvinnor vill ha mycket skönare att ligga på sidan med en kudde. Alltså man ligger på sidan och tittar på TV. Detta är då anledningen till att divansoffan har slagit så oerhört starkt i liksom de svenska och kanske internationella hemmen. Ja. För där har du en soffa som manar till båda könens absoluta behov. Alltså män, de gillar, och det är det mest obekväma jag vet, alltså att ligga så här i en säng med TV,
med nacken så här, ner mot bröstet.
Ja, raklång. Alltså så här. Och då, min kille har en tes om att det handlar mycket om att man gamer också, för att man kan inte ligga på sidan och spela. Så om man gamer så vill man liksom sitta liksom halvligga och spela så här. Men det bara slog mig i helgen när jag låg i en divansoffa och bara, det här är den heterosexuella soffan.
Mm.
Den är gjord för heterosexuella relationer.
Ja, du har säkert rätt. Det är bara det att jag är kvinna i det här sammanhanget.
Du gillar att ligga på sidan med kudde.
Ja, och jag ligger på sidan och spelar. Jag ligger på ena armbågen.
Ah.
Och det som du säger, divansoffan, den används ju oftast, alltså när man ser en divansoffa och man ser någon ligga i den, så är det ju oftast en kvinna som ligger på sidan.
Så är det, på mannens
halvnäck ligger, och väntar med lite vindruv.
Mannen ligger på divandelen, kvinnan har kudde mot
nej,
mannen.
Nej, divan, jag tänker på schäslong.
Ja, men schäslong, nej men jag menar schäslongsoffa. Ja. Kvinnan ligger med kudde mot mannen som ligger på schäslongen med en kudde. Så ser heterosexuella relationer ut. Mm. Don't kill the messenger, det är bara sanning. Det är bara exakt. Forskning.
Ja, det är bara forskning.
Det är bara forskning.
Straight up direkt från Karolinska.
Killar och tjejer, va? Mm. Vi är så tokiga.
Vi fortsätter fokusera på de två enda könen som finns här. efter, om en stund.
P3, Sveriges Radio.
Jag har rätt, divanen är killens och sidopositionen är min. Jag kan ej påverka detta, skriver Moa. Nej. Varför kan hon inte påverka det?
Nej, för han vill väl ha divandelen.
Ja, just då, han är fysiskt starkare.
Ja, det är det. Då blir det med våld krävande.
Och då blir det så.
Då blir det så. Mm.
Men nu ska det handla om det här. Honey, honey, underbara.
Någon som hört något om ABBA på senare tid?
Ja, är det någon som vet om de har fyllt 50 år med Waterloo?
De fyller 50,
ja. Här hörde vi då Christer Sjögrens version av
honey,
ABBA.
Honey, honey, honey.
Ja, men den var ändå lite svängig. Han var ju en av dem som sjöng i SVTs tv-sända hyllningskonsert, En fest för ABBA. Och den här hyllningen hade de ju då alltså, eftersom det var 50 år sedan ABBA vann Eurovision. I lördags såg ni den här hyllningskonserten.
Nej, jag har sett rubriker om att det var lite sågat.
Precis, det har ju kommit kritik mot den här konserten. Mm-hmm. Men det var liksom då en liten mix av så arkivmaterial på olika så här ABBA-klipp genom tiderna. Och så var det också samtidigt då en live-konsert där massa artister tolkade ABBA-låtar. Kungen och drottningen var också på plats och dansa. Tydligen så spelade ABBA på deras bröllop när de gifte sig. Mm. Dancing Queen.
Fint ska det vara.
Ja, så ska det vara. Och de verkade då nöjda med den här konserten. Men det har alltså kommit in en del kritik. Det är flera recensenter och tittare som tyckte att det här inte höll måttet. Helt
på vilket
enkelt.
Sätt då?
Ja, men en tittare skriver på X att det var som en medioker after ski på Sälens högfjällshotell. GP:s recensent Johan Lindqvist tyckte att det var en total krasch och beskrev det som liksom stel och trist skol-tv. Och, ja, men han tyckte inte det var så mycket party utan plågsamt långtråkigt, skriver han. Sen har vi också DNs Matilda Kjellén. Hon var lite mer positiv, men hon tyckte att musiken borde få ta större plats och att det var lite för mycket ABBA-vetenskap med alla de här arkivklippen och så. Så har det lite låtit. ABBA själva, de var ju inte heller på plats på den här galan. De hade nobbat den. Så SVT hade typ gjort 4 dockor av dem där de stod på något slags podie.
Så acceptera att de inte kommer, va?
Ja, ja, men det är lite så, känns som.
De kommer inte.
Nej.
Jo, men vi kan typ leka att de är här.
Men de tackar i alla fall för hyllningarna i sociala medier och så sen. Och SVT har också svarat på kritiken och de säger att folk får tycka vad de vill, men de är i alla fall nöjda med den här produktionen.
Men det är döva mot kritik. Så vi tycker det är bra. Ja, fast det är väl public service.
Men det har ju också varit en jäkla så ABBA hallabaloo på sistone. Förutom den här konserten i lördag så var det också ett stort firande i Kungsträdgården i Stockholm då. Och förra veckan visades ju den här Thank You for the Music hommagen, om ni såg det, där massa artister sjöng en rad varulåten. Mm-hmm. Det var lite så en svensk version av We Are The World-inspelningen typ. Och Saga Kavalin, hon har skrivit en krönika i DN häromdagen om allt det här, och hon varnar för att folk kanske rent av lider av ABBA-nationalism. Typ så att folk maniskt säger fraser som så, tänk att vi har såna här internationella framgångar i lilla landet Sverige. Eller att folk har jättelånga utläggningar om Kristina från Duvemåla och Mamma Mia-musikalen och åker till London för att se den här
Abbatarerna,
Voyage-föreställningen. Så hon är typ inne på, men det kanske inte är så mycket kritiskt tänkande att de bara liksom, att man är någon slags ABBA-nationalism.
Hysteri.
Hysteri. Mm. Men kungen och drottningen, de verkade i alla fall nöjda med den här konserten, och de jobbar på att fler i deras familj ska gilla ABBA. Så här säger de.
Det är inte bara vår generation som också älskar ABBA.
Det har vi tre generationer till. Tre generationer.
Vi arbetar på det.
Alltså han är för mycket.
Så här, kan inte hon bara få en intervju?
Jag älskar den jäveln. Ja, det är lite bättre. Tre generationer fast som inte bättre. Älskar honom. Ja. Han vet vad han är? En king.
Han är en king.
En king. King. Ja.
Du, varför, för jag tänker så här, när Freddie Mercury gick bort ifrån Queen, eller från livet, båda de samtidigt, så hade de en stor sån tribute-konsert, tror jag. Och då var det liksom så stora artister som kom och spelade. Det var liksom Seal och Axl Rose, alltså den nivån. Han kanske inte var där, jag vet inte.
Länge som man hade om Seal.
Ja, men jag, alltså, skrattar du, Linnea. Men var det den nivån på artister, menar jag bara. Om ABBA är det största vi har och en av de största banden genom tiderna i världen, så borde man väl kunna få till en sån konsert.
Lite mer internationella.
Ja, men du vet så. Liksom, nu är Celine Dion lite
skröpplig,
men alltså den nivån av artister någonstans borde man väl kunna få till. Då blir det en hyllning. Det är väl därför de tänkte liksom så, ja, vi kommer inte infinna oss när det är liksom tredjeplatsdeltagare från Idol som kommer och ska sjunga våra grejer.
Ja, men det var lite skriverier om just det, vart är de här liksom stora namnen och så också. Men sen Molly Sandén och Zeina Bosi har jag sett fick mycket hyllningar just där också. Jag tyckte Christer Sjögren var svängig.
Ja, men det är liksom i svenska måttmätt, absolut. Ja. Alltså, inget ont om liksom Miriam Bryant och Victor Leksell och liksom Christer Sjögren och så. Men jag håller med dig, David, de hade väl kunnat skrapa dit liksom.
Om du är en av världens största band
Kiss from a Rose
i världen genom tiderna, så borde man väl kunna få göra det.
Ja, jag hade håller, väl med dig. Håller faktiskt med dig.
Ja.
P3 Sveriges Radio.
Vi har slagit våra kloka hjärnor ihop och bara har en sån samhällsanalys som är på en nivå som är svårgreppbar för en otrolig idiot.
Det handlar om kvinnor och män igen då?
Ja, men det var ju det jag sa.
Ja, det är det enda
vi kommer fokusera på. Vi kommer fokusera på de två enda könen som finns.
Nej, men Thomas satte fingret på någonting intressant som är så här, det känns som att det har skett en skiftning i liksom snuskonsumentlivet. För jag minns som
jag
barn...
Jag sa ju att jag fastnade i en sån snusprata med någon på, säg...
En Mac.
Q8. Mm. Kuwait. Som nu är i ett samarbete med OK... OK-koncernen. Som de har valt att kalla, lite snyggt, OKQ8. Och där fastnade jag i alla fall och så här, med en sån. Och då blev jag så här, jag blev en sån, en gubbe. Och jag fastnade med en gubbe. Och sen så lämnade vi hela diskussionen i en så här,
älskar.
Jag hakade upp med käken, fastnade i ett sånt, låste sig. I alla fall, då var det liksom så här, jag bara, ja, men för att det finns så mycket såna vita snus. Att det finns något så enormt stort utbud. Alla ser likadana ut och de heter ingenting enkelt, utan det är ju bara så.
Ice Cool Ruddy Doo Mega.
Ja, precis. Spearmint Green Tea. Mm. Och allting sånt där. Och det är omöjligt. För han bara, förut var det...
De byter ju namn på dem också hela tiden.
Ja, de byter ju namn på dem. Och han bara, förut var det. Jag bara, det var ettan. Det var general. Och sen fanns ju Rapé också, absolut. Och så Grov då. Ja. Men det var de. Då visste man ju vart de var. Nu behöver man ju sätta på sig. Man behöver vända sig om. Sätta på läsglasögonen. Gå till rätt kyl. Det är olika kylar. Vet.
De ligger ju också i märkes. Va?
Vad sa du att du skulle ha? Sa du?
Ice Cool Strong.
Ja, precis. Och då kom du fram till att...
Nej, men det var intressant. För jag minns när jag var liten så var min mor en snusande kvinna. Och det var ganska ovanligt. Eller liksom, det var i alla fall inte som det är nu. Det är klart det fanns snusande kvinnor.
Det var extremt ovanligt.
Ja, men för portionssnus kom. Mm. Och på 90-talet, tror jag. Mm. Och då så började folk också sluta röka. Och då använde man ofta snus. Det är väl fortfarande kanske. Men för att sluta röka och så. Jag minns att min morsa snusade liksom de första såna här miniportion som kom. Men bara det var konstigt att köpa typ. Men jag bara minns någon gång att jag var med henne på en kiosk och hon var så, just det, vad ska vi se vad han skulle ha, catch mini tack. Mm. Alltså typ för att det liksom var lite pinsamt att köpa snus. Idag är det ju en helt annan sak. Ja. Men då satte Thomas fingret på att idag så är det liksom snarare tvärtom, att du kommer in som en sån typ, om man är så en snubbe, ja, och så ska man gå in och bara hej,
vägens hjältarkille.
Ja, alltså i varselväst, och sen man så tja, ska snus. Så bara, vad ska du ha då?
Stå lite längre bort vid kanelbullarna ett tag tills kön har minskat så att man är själv på macken.
Och så kommer man fram och är typ så här, då jag ska ha en fläder appeltini mini tack. Vad sa du?
Ja,
fläder appeltini mini tack.
Ja, en raspberry gay sex please.
Raspberry gay sex mini.
Ja, man väntar tills alla har gått. Sen bara, okej, jag ska ha en ett raspberry gay sex
mini, lite miniversionen som smakar lite smultron, tack.
En raspberry gay sex strong, tack. En strong raspberry gay sex.
Vet du, det här är det skiljer riktiga män från muppar. Att ja, våga köpa raspberry mini.
Ja.
Menthol.
Ja.
Kava.
Ja, men verkligen.
Fanns en champagne smultron mini, tack.
Ja, ja, men de vet ju. Är man föregångare i byggboden med att slänga upp en Raspberry Gay 6 på, vad heter det, på byggbodsbordet, då kommer du ju höra den där. Ja. Okej, okay, all right, då vet vi.
Vet du vem som bär byxorna hemma hos dig? Fan. Gud, killar, jag älskar och hatar er. Hade jag inte velat ligga med er så hade jag inte tagit i er med tång.
Nej.
Eller jo, jag hade chibchabbat lite då och då, för ni är trevliga ibland också. Ja, det är svårt.
P3, Sveriges Radio.
Vad vi ändå har fått vara med om i våra liv. Jag känner mig som min morfar när jag tänker tillbaka. Han kunde säga så, jag är så tacksam för att jag har fått gå igenom den här utvecklingen från att antagligen så rida häst och vagn till
telegrafen
så, till MSN. För där hängde han mycket.
Från MSN, häst och vagn till MSN.
Ja, från häst och vagn till Aftonbladet chatten. Tänk vad jag får
vilken resa.
Ja, vilken resa ändå. Och det, att vi har liksom kommit upp i någon slags ålder där vi ändå kan kolla tillbaka och titta på saker som så här, ja, det här är ju helt otids, det här skulle inte platsa sig nu.
Nej.
Men vi fick vara med på den tiden när det var fullt normalt. Mm. Jag fick vara med om skiftet så här, när jag var inom byggvärlden då att det ändå var så att jag fick vara med om så här att ja, nu är det du som har uppgiften att se till att det inte är nakenkalendrar i byggboden längre.
Mm.
Alltså för det var ju någonting vanligt. Det var helt okej att i byggboden.
Det var standard typ.
Det var standard.
Det var längd och det var smörgåstårta och så var det porrbilder på väggarna.
Det var porrbilder på väggarna. Men så här, naken. Alltså det så lite bra, snyggt naket liksom.
Lite classy naket.
Ja, lite classy naket.
Ja,
och men det var liksom inte, för att det är också så att beställare och sånt där, när man kanske träffar dem på plats, så är det så att ja, men är det regn och rusk kanske man går in i en byggbod för att liksom sätta sig ner och diskutera eller gå igenom en beställning eller jada vad det än må vara. Och då var det någon som bara såhär, det är inte så snyggt att ha liksom Pamela Anderson i A3 pullandes bakom då.
I A3 också.
Det är inte så, du vet, man vill ändå ha fokus från beställaren.
Det var ingen som hade någon sorts så här jämställdhetstänk. Alltså typ att så här, vet ni vad, det här är en arbetsplats, det kan typ så här, om det är en kvinna som jobbar här så kan hon bli lite obekväm av att det, alltså du vet så här, nej utan det så här, det ser inte bra ut om du kommer beställa dig gubbar, så lägg dem där i skrivbordslådan. Okej, Janne, sett på darten efter jobbet då.
Ja, men och det var ju mycket färre kvinnor som jobbade inom
såklart
den världen då.
Mm,
det är säkert fler nu. Framförallt så var det liksom inte på byggbodsnivån så mycket kvinnor. Mm. Det fanns väl på tjänstemannanivå någon som kanske satt på HR eller satt och liksom gjorde TA-planer eller någonting sånt där. På kontoret.
TA-planer.
Där kanske det fanns. Där var det liksom. Men sen så kommer jag ihåg liksom så. Det var ju fortfarande så. Kom det en tjej som körde liksom lastbil, kom med liksom någon makadam eller någon 816 eller vad det nu må vara liksom på flaket. Kom det liksom så.
Prata fackspråk, det är som mysigt. TA-planer och 8-3 makadam.
Kom det någon sån, någon sån tjej, då var det fortfarande så. Jaha.
Fy fan, tänk att vara den tjejen.
Ja, det var ju liksom inte så mycket så att det blev kommentarer till personen i fråga. Men innan och efter, ja, då fanns det att prata om.
Men det är intressant att träffa det släktet av män som bara jobbar med män och bara, alltså så här, som bara, du vet, de har ingen erfarenhet av, nej, någon kvinna överhuvudtaget. De typ kanske också är singla, alltså så här. Då kan det är roligt att träffa de männen ibland, typ så här, man kommer in på typ en bilmäck eller någonting, mm, och det verkligen är så här, alltså de vet typ inte vad de ska göra med en om de inte vill. Det är som att de bara så här, det var två lägen, det är så här, vill jag knulla den?
Ja.
Nej.
Kommer jag knulla,
nej,
den?
Men så här, vill jag det? Nej, det vill jag inte. Då vet jag inte vad jag ska göra med den.
Nej, vad gör du här?
Det är jättevanlig, ja, stämning som händer, att man vet så här, du är man och du vill inte ligga med mig, så därför vet du inte vad jag finns för.
Nej.
Varför finns du?
Ja. Kan du svara? Kan du svara?
Varför är
på
du
det
här? Typ. De vet inte hur man ska prata med en. De typ så här. Och man bara, vad sa du? Ja. Går iväg typ. Man bara, hallå.
Ja, vi får väl kolla på det då.
Ja, vi kollar på det.
P3. Sveriges Radio.
Naken kalender finns fortfarande kvar i båtbranschen. Känns så out of date att komma dit som kvinna. Det är någon annan som skriver. Det är fortfarande så du förklarar i byggbodarna, David. MBH, kvinnlig lastbilschaufför.
Ja, att det fortfarande sitter...
Det lever kvar fortfarande.
Det sitter naket på väggarna då alltså.
Pamela Anderssons i A3 som pullar.
Just det. Men det är intressant med liksom manlig sexualitet, för att den är så, samtidigt som den är så liksom framträdande och närvarande och liksom ja, men i allas faces, och har fått vara liksom normen genom alla år och tider och sådär, att liksom den manliga sexualiteten är över, liksom, du fattar vad jag menar. Ja. Så är den ju nu också så utskälld, för att den är så alltså den är lite depp liksom. Alltså det är någonting deppigt med liksom en kille som har en sexy tjej som bakgrundsbild i mobilen.
Ja, fast det som är, det är så här, det må vara deppigt och alla fattar och inser att det är deppigt. Mm. Men trots det
så
som,
finns ju
som,
sexualiteten.
Ja, men nej, men det som alla lutar sig emot och känner sig därför de känner sig bekväma med då, till exempel att ha en bakgrundsbild på en tjej. Det är ju att 50% av befolkningen,
49.
Jag tror vi pratar om världen.
Men,
ja, men det är ju liksom hälften kan ändå bonda kring det här. Som du säger, ja, okej, det här anses vara pinsamt, men jag märker ju också att alla här som jag umgås med är så. Så det är ju liksom så.
Men förstår du vad jag menar med att det är double edged, alltså att både att den manliga sexualiteten är utskälld,
ja, är,
för att den är så, har varit historiskt så dominant, mm, och i och med att den är utskälld så är den också liksom lite pinsam, mm, så att den liksom är, alltså det är fult och lågstatus och pinsamt, mm, med manlig sexualitet, att vara kåt och typ gilla sexiga tuttar. Ja.
Sexiga tuttar.
Att vara kåt och gilla sexiga tuttar. Ja. My idea of being a bloke.
Men alltså det är så intressant att se liksom ändå hur det har utvecklats under tid, över tid. Det är ju liksom så här att det, så här, det spelar ingen roll hur samhället ser ut. Mm. Killar kommer, vi pratar killar nu då. Ja. Killar kommer alltid hitta ett sätt att få utlopp för sin sexualitet. Om det är liksom förut, då var det liksom, det var Hobbex kalendrar, underklädes Lindex, du vet, det här utskicket som kom, det var liksom någon kille som spelade, som satt och spelade in alla sexscener i så filmen som började klockan 9 på 5:an och hade så ett medley på ett band som bara cirkulerade. Och så här, jag kommer ihåg min kusin, han, du vet, på de här JCDK-skyltarna på busshållplatserna. Alltså, när Salma Hayek gjorde ett sånt underklädesmodelljobb till H&M, de var ju tomma, de här JCDK-skyltarna.
För att
tonåringar sparkade upp låset på de där. Du vet, man hörde så här, man kunde vakna mitt i natten bara boom, 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 boom. Så där har du ljudet av manlig tonårsfrustration när det gäller sexualitet. För att det är så här, jag skiter i nu! Bam! Bam! Det är bara ett lås i vägen mellan mig och Salma Hayek. Och den där affischen var ju så jävla stor, så att den var ju större än väggen. Så när han affischerade sin vägg där hemma med den här stora JCDK Salma Hayek, då fick ju inte huvudet plats på väggen. Så huvudet liksom så, vet du, var uppe på taket.
Oh,
så, att, så han låg i sängen och tittade Salma Hayek i ögonen.
Och gjorde vad? Jag bara...
Ja.
Men så där är ju människans sexualitet, men nu måste ni liksom göra det hemma vid och dölja det lite, för att det är så pinsamt att vara man. Lite runkigt liksom.
Jag vet. Men som du ser och märker, så skiter män i att det är pinsamt.
Så är det.
Jerk it out med Caesars kommer här. Varsågoda.
P3, Sveriges Radio.
Bettan är på gott humör. Måste bara säga, jag älskar att lyssna på er och era diskussioner på morgonen. Jag skrattar så jag kramp i magen. Ni är bäst, skriver Bettan. Tack, Bettan.
Finaste Bettan.
Ja, för jag kan också tänka mig att någon har stängt av för länge sedan. Ja. Så det är kul att liksom få lite båda.
Lite ros.
Lite ros också.
Faktiskt.
Mm, kul.
Men någon ris har vi väl inte fått?
Nej, men det är nog på ingång.
Så ja, så fort man nämner det på det sättet. Bara.
Ska vi öppna upp lite ris?
Det tycker jag inte. Jag tycker inte det.
Det blir ingen ris.
P3. Sveriges Radio.
Bettan skriver, måste bara säga att jag älskar att lyssna på er och era diskussioner på morgonen. Jag skrattar så jag har kramp i magen. Ni är bäst, Bettan.
Mm. Vad kul att det här nu blev liksom ett så oerhört tydligt exempel på att du inte hör ett ord av vad jag säger.
Vad menar du?
Därför att jag läste precis det här sms:et i slutet av Matildas.
Ja, det vet jag väl. Ja, det vet jag väl. Det handlar väl mer om att eftersom ingen har skickat in något annat positivt så behöver vi väl falla tillbaka på det positiva vi har.
Nice save, son.
Westside, Westlife.
Man ser på det. Jag bara, hör du det, David? Du bara, ja, kul. Jag bara, ja, mysigt med lite ros. Du bara, verkligen. Jag bara, ja. Du bara, ja, verkligen jättebra. Man ser så här, han var inte med en sekund på vad jag sa. Sen bara, vad kul att vi har fått det där som helst från Beth. Här. Jag ska läsa upp
Bettan. Men försök att inte ha så gäll röst då, så kanske det går in.
Jag ska verkligen
inte bara skär i trumhinnorna.
Jag ska göra mitt bästa.
Men ja, igår var... synd att jag inte har den här. Men igår var en bra dag.
Esse?
Ja, det var det.
Mm. Ja, det var soligt och skönt och det var vår och det var mysigt.
Ja, och du kan få en liten... en liten ledtråd. Mm-hmm. Det var just att det var en solig dag. Mm. Vad var det jag gjorde för någonting?
Mm, vad brukar du göra på soliga dagar?
Det behöver inte ha med det att göra. Nej, okay. Vad jag gör. Utan, ja. Just med sol då.
Kan det vara någonting med trädgård?
Nej.
Nej. Det kan det vara att du åkte runt i din minibuss och vevade ner rutorna långsamt vid olika lekplatser?
Nej.
Så som du brukar göra.
Inte just igår. Utan,
jag behöver nog lite mer.
Ja, jag var på Solvalla.
Jasså?
Ja, visst. Hästarna sprang. Hästarna skötte sig.
Today
was
a
good day. Det är det jag försöker spela här i bakgrunden.
Jaha, okej. Okay. Ja, du var och spelade på hästar igår.
Spela på hästarna.
Men det är inte bra. Du ska hålla dig borta från hasard.
Jag märkte det också.
Ja, du ska verkligen inte vara där hasard finns.
Nej, för att det är liksom så här, ja men det här är cool, det här är Nordens största sån anläggning för sånt här.
Mm.
Och så när jag väl är där så känner jag så här, det är så tvetydigt vad jag ska känna kring det här.
Mm.
Jag känner så dubbelt kring det här.
Varför? Vad är de två
för
dubbla?
Det är en stor fin anläggning, det är hästar och det är liksom så. Men sen så fina restauranger, stora panoramafönster, man sitter och äter på liksom en restaurang och tittar på det där och sitter med teknik och liksom tittar hur det går och odds och allting sånt där. Mm. Det är det. Och sen så är det just det här med det äckliga med spel.
Mm.
Det, att man märker av att det är så här,
det sitter någon som har förstört sitt liv där inne typ.
Men man kunde se liksom så här, här tog det en vändning i ditt liv.
Mm.
Det tog en vändning här i ditt liv nu. Du kan inte åka hem direkt.
Nej.
Du kan inte göra det.
Du måste förbi Casino Cosmopol och försöka vinna tillbaks.
Du kan inte gå huvudentrén ut.
Nej.
För där väntar någon som förväntar sig att du ska betala någonting.
Aj, 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 aj.
Alltså lite den känslan lite grann.
Mm.
Att det finns en sån obehaglig känsla över hela. Och jag märkte också när jag stod där vid banan så vann inte den som jag hade satsat på.
Mm.
Att jag började bli liksom såhär, vad jävla helvete. Ja. Du vet, sånt.
Dänger lappar i bordet.
Ja, precis. För det var verkligen sådär, det gamla Solvalla gjorde jag. Jag stod ju vid, längst fram vid banan. Jag gick ut vid ett lopp och stod vid banan och så stod jag där med min kupong och bara såhär, kom igen nu, du vet. Och viftade med den nu.
Mysigt ändå.
Ja, precis. Men... jag gick 5000 plus i alla fall.
Gjorde du?
Ja, sen så var det inte så att jag inte förlorade någon gång. Men jag gick ändå...
Du gick hem med 5000 plus?
5k plus.
Va?
Jag har lärt mig att lämna när jag ändå ligger plus.
Mm. Ja, ja det, jag trodde du skulle säga. Jag har lärt mig hur det funkar i spelet. Att jag kan överlista.
Nu vet ju jag har ju hittat ett system som jag också ska testa nu.
Famous last words.
Så jag ska spara ihop nu till elitloppet som är i maj.
Men det här är ju livsfarligt.
Ja, jag vet.
Det är livsfarligt för dig.
Ja, jag förstår. Men jag har satt en sån, man kan ju sätta i appen, så kan man ju sätta en sån gräns att man inte får spela för mer än det här gränsen per dag. Mm. Och då kan man inte ändra det på dagen. Om det är så,
okay.
du kan liksom inte så.
Du kan inte på impuls.
Jag kan inte höja gränsen samma dag, utan det måste jag göra 3 dagar innan. Mm. Men då har jag ju safeat upp och sagt den på 150 000 per dag redan nu. Så slipper jag sitta där och försöka och vara frustrerad över att det inte går att höja.
Det var jättebra.
Ja.
Det var den villan det.
Ja, men snälla. Vi har så bra skyddsnät i det här landet. Så fan, våga spela.
Vilken det är det bra uppmaning. Nej, spela säkert, eller vad det nu heter.
Ja, ja. Kul liv.
Vad heter den där varningsgrejen som Svenska Spel har? Spela ansvarsfullt. Det heter någonting.
Ja, inte bara. Spela.
Spela, punkt.
Är det här?
Oj, spisegirls. Mm. Vad grejer det. Spelpaus.se, tack Pat. Tack Thomas.
P3, Sveriges Radio.
Vi påverkar folk där ute.
Ja, vi får göra.
Vi berör.
Mm, det är någon som skriver, när jag hörde Pamela Anderson pullar i A3 skrattade jag så högt att jag spottade ut kaffe över hela skjortan. Nu sitter jag på kontoret med smutsig skjorta och kaffedränkt slips. Tack och god morgon. Killen som aldrig kommer kunna se ett A3-ark igen. Nej David, du förstörde ett väldigt vanligt format på papper för väldigt många människor.
Ja.
När du sa så.
Det finns A5 man kan falla tillbaka på.
Så små
det
bara.
Klassiska A4. Mainstream, sizen
A4. Oerhört mainstream.
När blev det mainstream?
Nej, jag vet inte.
Varför etablerade den sig så hårt?
Jo, det var Gunnar A4 och hans fru. Jag orkar inte ens.
Ja.
Jag orkar.
Eulalia A4.
Eulalia A4. Som var väldigt närvarande när han tog fram formatet A4.
När kommer Eulalia komma tillbaka som namn?
Jag tror inte att det har funnits, jag tror att du menar Eulalia.
Ja, det är, för jag har bara läst det, jag har aldrig hört någon uttala det.
Eulalia.
Ja.
Ja,
det var väl Åsa Nisses fru.
Just det,
ja.
Eulalia.
Och hans bil.
Gud, den frutropen gillar jag. Alltså så här, stå med en kavel och förklä.
Ja.
Och hytta med kavel när mannen kommer hem.
Ja.
Det är mitt Sverige.
Ja, det är ditt Sverige. Det är förklädde och kavel för att slå sin man med det.
Ser du att jag har en finne som är precis nästan centrerad på underläppen?
Ja.
Det påminner mig hela tiden om när jag piercade mig själv i underläppen i gymnasiet.
Mm-hmm.
Det var,
jag bara tänkte, redan nu var många ämnen vi har avverkat på 1,20.
Verkligen.
Ja. Pulla i A3. När kommer Eulalia tillbaka som namn? Och hur var du för piercing-erfarenhet?
Jag kommer ihåg det så väl. Jag var ju estet då och min kompis Ida hade piercat sig i underläppen själv och jag kände, fy fan vad snyggt, det där vill jag också göra. Mm. Så det var is och det var en nål jag hade eldat och så satt jag i mitt flickrum och liksom tryckte in, det gjorde skitont och var jättesekt. Don't try it at home kids.
Mm.
Och så piercade jag mig själv lite snett. Såklart, i läppen. Och satte in något sånt där, någon liten plupp som var ett örhänge. Svunnade upp till en helvete, vet du. Jag pratade så här. Kommer jag ihåg så här att jag bara gick ner för trappen. Acting like it was nothing.
Mm.
Och mamma bara, vad har du där? Jag bara, det är en magnet. Hon bara, kom hit. Kom. Jag bara, det är en magnet. Jag har köpt en på... svullen typ. Det är magnetpiercing, mamma. Hon bara, kom hit. Kom, säger jag. Kom hit. Jag bara, men det är bara en magnet. Du behöver inte. Hon bara, kom hit. Så bara gick jag så här. Hon bara, så tog hon, jag minns det så väl, sina rödmålade långa perfekta naglar. Så tog hon tag i piercingen och så drog hon ut den. Så det började blöda ymnigt från hakan på mig.
Oj.
Hon bara, så drog ut och bara, den där sätter du inte in igen.
Nej.
Det kan jag säga till dig.
Alltså.
Jag bara, okej. Typ gick tillbaka. Jag hade lagt så 2 timmar av att sitta och trycka igenom en nål i min egen läpp. Det köpte inte mor.
Fy fanken alltså.
Mm.
Vad tjejer har piercat sig på egen hand.
Mm. Det var inne.
Ja, det var
jag
inne.
Min kompis piercade oss i navlarna också i högstadiet. Bedövade med snö, vi hade hittat en driva. Var rent. Att jag står på benen.
Ja.
Det är en magnet, mamma.
Mm.
Kom hit.
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Oj. Vi brände liksom genom alla ämnen vi hade. Och nu är det tomt.
Ska vi ta något känsligt? Okej, ett nytt moment i programmet. Känsligt, stort, avancerat, komplicerat ämne under för kort tid för att nyanserat kunna prata om det på ett bra sätt.
Det känns som att du har
momentet.
Ett exempel. Det känns som att du har ett bra exempel.
Det har varit mycket prat i helgen.
Ja, om könslagen. Ja. Jag sa det precis under låten. Thomas, ska vi ha någonting på det? För det har varit så himla mycket prat nu i helgen. Men jag har hängt med väldigt dåligt. Ja. Och då sa David när det var 5 sekunder kvar låten. Ja, de vill sänka åldern för att juridiskt kön. Då var det morgonpasset i P3. Så ja. Det här är allt jag vet, typ.
Ja, men jag tror att det är inte så mycket mer du behöver veta. För att det är väl det handlar om. Mm. Att man vill sänka, eller så här, det har varit väldigt självklart under en lång tid att i något datum här nu framöver när det ska ske en omröstning i plenisalen angående en ny lagändring, att man ska sänka åldern till 16 år, att men om man är 16 år och får föräldrarnas underskrift så kan man då ändra sitt juridiska kön till det som man vill.
Ah, okej, okay. Så det handlar om pappersarbete? Det juridiska, eller handlar det också om att genomgå en faktisk transformation?
Nej, liksom? Utan bara på pappret, okay. Juridiskt. Sitt juridiska kön ska man kunna ändra redan när man är 16, ifall man har målsmans godkännande på det.
Okay. Och varför?
Det har varit en självklarhet eftersom det har varit en överlägsen majoritet som man har tänkt att det här kommer röstas igenom. Och sen så hände det grejer. Jag tror att det började väl vid... men helt plötsligt så verkar det inte vara självklart längre att det ska vara. För jag tror att det var så här, men Moderaterna utåt sett säger att så här, vi kommer rösta för det här. Mm. Och sen så när debatten hade varit i plenissalen angående det där, så går Ulf Kristersson ut efteråt och bara så här, jag hade ju sig helst velat att det var 18-årsgräns. Mm-hmm. Jaha, what? Alltså lite sån grej. Okay. Så blev det extra insatt möten, har inte hängt med, jada jada med mer, etc. Ja, så det verkar inte vara en självklarhet längre.
Nej, ni hade fördjupning om det här i fredags.
Jaha.
Du var väl här?
Ja, just det. Det var.
Så kan man lyssna tillbaka. Låt oss återkomma till denna fråga eventuellt.
Absolut.
P3. Sveriges Radio.
Mästarnas mästare är ett av Sveriges påstådda populäraste program med en påstådd miljonpublik. Trots det satt vi här förra veckan och gjorde oss lustiga över att vi inte känner igen någon som tittar på det. Känner någon som tittar på det. Här för att förklara för oss vad svenska folket redan fattat är den otroligt folkkära Mr. Mästarnas mästare. Jag pratar om mannen, myten, den livslevande legenden Micke Leijnegard! Men jag säger M, säger ni Icke Leijnegard? M!
Icke Leijnegard!
M!
Icke Leijnegard!
Men jag säger M, säger ni Icke, säger Micke Leijnegard, Icke Leijnegard? M!
Icke Leijnegard.
M!
Icke Leijnegard.
God morgon.
Tack, hej.
Hur mår du?
Ja, men det är jättebra, det där är min vardag.
Ja, det här, så här är det när du kommer hemma idag.
Ja, bussen.
Jag minns med värme på morgonpassets liveshow, David, när du sa, när jag säger P, när jag säger pappa P, säger ni pappa P, det var så himla starkt bara.
Ja, det blir så osynkt på något sätt.
Vad kul. Vad kul att du är här, Micke.
Ja, nej, nöjet är helt på min sida.
För vi satt ju här då förra veckan och liksom skändade Mästarnas mästare, som ju är ett otroligt populärt program, men vi var lite så, vem tittar på det? Alltså, vem är publiken? Det känns inte som att det finns en publik för det.
Nej, och jag tänkte att vi kan väl gå igenom det om en liten stund. Men först så tänkte jag, eftersom så här, vi brukar ju när gästen kommer så här, knyta an till någonting vi har pratat om innan lite grann. Och då tänkte jag fråga så här, hur fick Micke Leijnegard utlopp för sin tonårssexualitet innan internetporren?
På kvällen gick jag och sparkade sönder den här, du vet, reklam på Salma Hayek.
Ja, det var så.
Det var jag.
Men du var ju inte tonåring då.
Nej, det där går aldrig över. Det som Evert Taube säger, det blir bara värre med åren. Det där, ja.
För att folk var ju väldigt så uppfinningsrika när jag var ung då. Det var ju att de spelade in, liksom satt och spelade in sexscenerna från...
Ja, den var rolig. Den hörde jag.
Den kände du igen?
Det var jag också.
Ja, det var du också. Och sen så var det liksom men att man hittade andra sätt då på något sätt. Ja. Hur var du då när du var liten?
Nej, men grejen är att jag är uppväxt i väckelsekristendom. Mm. Och då är det ju tokförbjudet, kroppen, allt under bältet liksom. Mm. Vad händer då om man är ung och frustrerad om man inte får tänka och prata om det? Mm. Ja, det blir ju 7 resor värre.
Vad händer då?
Nej, men jag hävdar ju att den stora liksom bulken av porrkonsumenter, det är frikyrkliga pojkar.
Ja, det är så.
Och amerikaner rent allmänt bara. Ja, just det. För de har ju, det ingår ju där.
Ja, just det. Nej, men jag tänker att,
förbjud.
Ja, men för jag tänker att att upptäcka sin sexualitet i tonåren, det är ju ingenting man skyltar med vanligtvis heller, kanske hemma vid.
Även om man inte är pingstvän.
Även om man inte är pingstvän, nej, så sitter man inte öppet och liksom läser Cats.
Det trodde jag när jag var pingstvän.
Ja, är det så?
Jag trodde att folk i drivor bara liksom följde sina lustar helt...
Vi håller den verklighetsbeskrivningen,
ja, jag
tycker
det.
Ja, mysigt.
Att utanför bygden där gick folk runt och bara liksom körde sin grej.
Ja, men folkparken, det var ju alltså sexorgie, jag trodde det.
Ja.
Mm. Det var inte dans och musik och så, utan det var folk.
Var det någonting
där
som du blev liksom så att säga itutad, eller var det en bild, en verklighet du liksom trodde, bara som föddes i din hjärna? Typ?
Ja, ingen aning faktiskt, men det var förmodligen för att jag var så sexuellt frustrerad och ung och kåt.
Mm.
Och så fick jag inte det, så jag målade väl upp bilder för mig själv då, isär. Ingen aning.
Och sen blev du då besviken när du väl gick dit och förväntade dig det, och så här var det inte alls något.
Det roliga var att jag fick... Nej. Hur lång tid har vi? Första gången jag blev en liksom riktig människa och började dricka lite och gå ut på krogen, så kommer fram en tjej till mig och säger, ska vi föra med mig hem på te?
Jag tror
yes! Det hade man ju hört, det var ju signalord.
Ja.
Netflix and chill på den tiden.
Va?
Netflix and chill på den tiden.
Ja, det är möjligt, jag är för gammal för dina referenser. Ja. Men så vi gick hem och drack te.
Oj.
Och vi satt där till 4 på morgonen, och då tänkte jag, men nu måste jag försöka pussa henne. Ja. Och så försökte jag det, och hon bara, vad gör du? Ja, förlåt. Och då sa hon, jag tänkte att vi skulle ha sex, men du var ju så trevlig att prata med, för jag visste inte hur man gjorde.
Oh,
så nu vill jag bli ihop. Och det vill ju inte jag. Jag hade bara velat, äntligen ska jag få
komma till, så att säga.
Ja, det är
men vänta nu,
katastrof.
Här. Så narrativet var, hon bjöd hem dig på te för att hon ville nuppa.
Ja, tydligen.
Men sen så var du så trevlig.
Ja.
Så då
trevlig, jag visste, jag var en idiot som satt där. Och vänta på att hon skulle, nu ska det hända.
Ja, just det.
Men sen var hon så här, nej, nu vill jag ha något seriöst.
Ja, ja.
Ja. Blev ni ihop sen?
Nej.
Nej,
för fanken. Men vad kul då ändå att, och det här var allt på grund av att du blev igenkänd från Mästarnas mästare.
Ja, du kopplade så, ja.
P3, Sveriges Radio.
Då och då så får man in människor som man är, ja, men som har ikonstatus i ens liv. Som man liksom, som har funnits med väldigt länge. Och som man, det är en ynnest att vi får ha med er att göra.
När hade ni såna i studion, tänkte du?
Ja, men det är väl, ja, men vad heter han, naturfilmskillen?
Ja, jag tänker Peter Haber var ju en
Peter
sån.
Peter Haber.
Absolut.
Han som, ja, men han som spikar alla naturfilmer på SVT.
Ja, just det. Ja.
Vad heter han?
Ja,
Henrik. Åh, vad dum jag är som inte kommer ihåg det. Men
jag borde ju veta, det är ju en arbetskompis.
Ja, jag vet, du kommer få skämmas väldigt mycket.
Henrik Ekman.
Men jag är dålig på namn.
Ja, ja, precis. Och idag så har vi ännu en sån, och det är Micke Leijnegard. Jo, det är det. Sen så är det ju så att vi har ju skändat dit program, och ändå så är du peppad på att komma hit.
Ja, men jag tycker ni gjorde rätt.
Alltså, vi gjorde det?
Ja, jag är ju journalist i botten. Då ska det vara öppet och kritiskt, och man vänder på varje sten.
Just det, ja. För vi har ju upplevelsen av att så här, det pratas så mycket om Mästarnas mästare. Vi såg så här, i Google Trends att det var så här, på 11:e plats en dag av det mest eftersökta på internet, Mästarnas mästare.
Cool.
Och sen så att det är de tittarsiffrorna de har och allting så här. Och det synkar inte med vår erfarenhet av folk runt omkring oss, att de, alltså, det är ingen som har sett Mästarnas mästare.
Ja, men ni umgås ju bara med anala medieelitmänniskor.
Exakt, ja. Exakt. Vilka är liksom, vi vill ju också nu, eftersom vi älskar dig, bli en liksom del av den här folkrörelsen Mästarnas mästarna här.
Vad gör
liksom, hur kan du övertyga oss att bli två av alla miljontals tittare? Vad är grejen med Mästarnas mästare?
Jag är helt ointresserad av att övertyga. Det är så många andra som tittar. Jag är nöjd.
Ja, du är nöjd.
Jag vill inte ha
det.
Men jag är ändå nyfiken. Förklara Mästarnas mästarnas storhet. Varför är det så populärt?
Ja, men det är ju faktiskt en bra, jättebra. Jag har funderat i 16 år nu. Mm. För jag tyckte själv att det var en rätt pissig idé. På riktigt.
Mm.
Det är ju ofta så här, mellaneuropeerna hittar på så konstiga. Big Brother, Robinson... De är som en knäpp släkting, en farbror som är gränslös, som tycker, kul, vi super ner ett gäng tonungar, stänger in dem och filmar dem.
Ja.
Och ingen liksom analys, vad händer då? Eller liksom får någon, utan bara någon som tycker det är kul, lite halvrassig, halvsexistisk, mellaneuropeiska tv-makare.
Ja.
Samma med Mästarnas. En jättekonstig idé.
Ja.
En tävling var blod, svett och tårar. Då skulle varje deltagare klämma fram en droppe svett, en tår och en droppe blod.
Oh, Gud, vad intressant.
För att tas vidare. Den strök vi.
Varför?
Ni gjorde det, det var
det låter som otroligt TV. Ja,
hur ska de få till det här? Hur ska liksom så...
Exakt. Men det är därför Mästarnas är den enda Mästarnas versionen i världen som är en toksuccé.
Aha, okej.
Okay. Norge är hyfsat populärt, men det är bara i Sverige det har blivit så. Och det är för att vi tog bort sån här skit. Och jag tyckte också att det var tråkigt att samla ett gäng avdankade idrottspersoner som skulle liksom hålla på med låtsastävlingar.
Mm.
Det lät tråkigt, tyckte jag. Tills jag satt där första säsongen med dem, stora stjärnor, kända svenskar, och pratade med dem och insåg att ja, men det här är ju... Det är ju som att de har varit i rymd. Det är fugelsangmänniskor.
Mm.
De har ju levt jättekonstiga liv. Och nu får vi äntligen reda på hur var det.
Ja, för det är väl så i varje avsnitt eller så, som man ändå grottar i någns liv. Ja. Och man får se deras resa och framgång.
Precis.
Det är som Stjärnorna på slottet eller Så mycket bättre, fast för idrotts...
Ja, fast vi var före.
Ja,
i alla fall. Nej, men jag tror att det är kända svenskar som har levt konstiga liv och nu får vi träffa dem. För om det hade varit sport, det är inte ett sportprogram brukar jag säga.
Nej.
För då hade vi haft hälften av tittarna.
Mm.
Men du tycker att det är en dålig idé, du tycker inte programmet verkar intressant. Men helt plötsligt så sitter du där och tackat ja första säsongen.
Jag tackade knappt ja faktiskt.
Men du tackade ja.
Ja, men just då hade jag inget att göra.
Nej, det var
så här, okej då.
Money rules the world.
Nej, jag är ju fast anställd, inga
pengar. Ja, det är det. Så det är jättekonstigt att du tackade ja.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratar lite Uppsala, för du satte fingret på någonting som har stört mig i hela mitt liv.
Ja, för du är från Uppsala.
Jag är från Uppsala, och det har ju varit en enormt så jobbig period när det gäller så, när man säger så, sportmässigt. Ja. För det fanns ju en period under ungdomen där det var så här, ja, men antingen så var det fotboll eller så var det hockey som gällde, och så följde man det eller så samlade man kort och bytte med varandra, fotbollskort eller hockeykort. Och då märkte man liksom så här, elitserien som det hette på den tiden, där fanns inte Uppsala representerat på något sätt. Vi är fjärde största stad i Sverige. Vi bör kunna ha ett lag representerat i elitserien. Så jag bara, okej, men då får vi titta på hur ser det ut i allsvenskan, och där behöver vi vara representerade. Fanns inte ett närheten någonting. Och varför skulle du säga, så tittar man på liksom andra som är representerade i de här allsvenskan och elitserien. Då är det så små skitbyar som är liksom så, ja, men inte toppplacerade, men ligger där i mitten någonstans och ändå bubblar. Mm. Varför har Uppsala varit så fruktansvärt dålig på de riktiga sporterna som verkligen betyder någonting?
Det är ett mysterium. Alltså jag förstår inte heller.
Innebandy, bandy, badminton, det kan de.
Ja, just det.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag har ju varit och sett mitt Skellefteå. Jag växte upp i Skellefteå, det var ju mina viktiga år. Och där är det ju bara hockey. Så jag har sett Skellefteå spela i Gränbyhallen mot Almtuna.
Just det.
Riktig hockeyns bakgård, men det är liksom ändå så här, på riktigt, det känns lite coolt ändå. Ja. Liten hall, kallt.
Ja, ja.
Jag tänkte de här borde ju någon gång gå upp. Nej.
Nej, och varför gör de inte?
Nej, ingen aning.
Det är ingen aning.
Ingen aning.
Är det att de läser böcker istället i Uppsala? Intellektuellt säte.
Ja, samtidigt, men det är ju fördom för att det är en studentstad, men plockar man bort studenterna så är det ändå 100,000 kvar.
Ja, någon borde kunna verka i en fotbollskarriär.
Ja,
jag har faktiskt ingen bra analys.
Men elitidrottare som ju ändå är deltagarna i Mästarnas mästare, det känns som att det är en speciell människotyp.
Ja.
Vad är din analys av liksom elitidrottare som art efter att liksom umgås med dem under de här inspelningarna?
Men om du tänker det här är bara en spontan nu. Den här serietidningsfiguren med långt skägg som sitter på en pelare i en indisk grotta.
Ja.
Och eremit, det är en mästarpersonlighet i idrott.
Förklara.
Du måste vara så extremt asketisk och lite knäpp. Alltså, förlåt mig, ni vet att jag älskar er, alla mästares deltagare. Men det krävs ju någonting extremt konstigt för att stå ut med att träna, äta, sova, skita på schema.
Mm.
Som de gör. Från det att de är 7 till de är 35-40.
Mm.
Obegripligt för mig.
Och också gå igenom hela den här perioden av tonår och allt vad det innebär, där oftast mångas fokus, som kanske har varit bra på en sport innan, men många är så här, det här, nu har jag fått upp ett nytt intresse av det motsatta könet. Exakt. Och det är starkare än att liksom springa och hålla på och bolla med grabbarna här borta.
Ja, nu vill jag gå ner och sparka sönder den här reklamskylt.
Ja, precis. Mm. Ja, men, de liksom harvar sig igenom den perioden ändå.
Ja.
Vad är det? Ska vi vara glada att de har hittat sporten? För annars hade de bara varit obehagliga för samhället.
precis.
Ja, nej, men det var du som sa det.
Det, det känns som att de inte behöver någon annan dopamin än det som kommer av typ rörelse. Ja, alltså man pratar ju så mycket om att träning främjar, du vet, den psykiska hälsan och sådär. Att så här, vi andra som, eller vi andra, men liksom, vi säger vi andra då, som inte tränar, vi fyller på med dopamin genom att så här, scrolla eller
alkohol
eller äta pommes frites typ. Mm. Äta mjukglass typ. Mm. Men de liksom får så mycket glädjehormon så att de behöver inte lust. De behöver inte njutning.
Nej, det måste ju vara så. Eller jag vet inte. Jag tror också att det är mycket tur. Ungefär som att Uppsala inte har något lag i högsta serien. De
har Sirius. Nu har de Sirius.
Ja, visst. Men ändå, jag tror att det handlar mycket om tur och tillfälligheter. Och här handlar det om barn som är uppväxta. Nästan alla är ju från små ställen. Återigen. Mm. Där funnits lite att göra. Få barn. Alla måste vara med. Ja, vi har ett lag nu. Kan du hoppa in som back? Och sådär. Och så har man liksom fått det, träningsdisciplin och du vet, vana från unga år. Så det är väldigt mycket tur och tillfälligheter. Men att sen hålla i för att bli bäst i världen, då måste du dessutom gå över nästa tröskel.
Ja, det är där psykopatin tar in. Kommer in. Jag förstår.
Ja, men talangen är nog skalle bara. Mm. Mm. Inte om du har fina handleder i hockey eller har ett bra skott i fotboll. Utan det är huvudet.
För huvudet går förbi talangen till slut.
Ja.
P3. Sveriges Radio.
Du liksom räds inte att vara, men både personlig men också ganska privat emellanåt på ett väldigt uppfriskande sätt. Vi kan ta ett exempel från när du var med i Fördomspodden. Det blev en del rubriker efter det. Du pratade då om potens och det lät så här.
Så fort du och din partner checkat in på en weekendresa byter du omedelbart om till morgonrock. Och det optimala är sen om du får gå runt med ett konstant rabarbersvajens rabarbersvaj som kikar ut genom den frottéiga lilla skrevglipan i 72 timmar.
Jag får ju knappt upp den längre. Jag är så gammal nu. Och morgonrock, jag går ju helst helt näck då.
Ja, okej.
Och nu är ju risken så liten att det blir fjong, så det är, jag är ofarlig.
Otroligt bara generöst. Jag tror många relaterar till det, men liksom du är liksom
impotent.
Är du inte rädd för att bli för privat? Är det inte läskigt?
Nej, absolut inte läskigt. Det är ju vad det är. Jag vet inte varför. Men jag vet ju, folk reagerar ju. Jag har väl haft en väldigt knäpp och på många sätt sympatisk uppväxt då ändå. Med roliga knäppa föräldrar och återigen då, frikyrklighet, jättekonstig häxbrygd.
vi tänkte faktiskt testa dig lite.
Ja,
och här är det viktigt att du liksom då, för det är ju, vi ska då ställa lite kniviga frågor till dig. Och det börjar lätt och sen blir det lite tuffare och mer privat och liksom lite mer läskiga frågor. Och det handlar om att du slutar svara när du vill.
Ska vi ha ett stoppord?
Nej, men du säger så här stoppar jag.
Ja, just det.
Så vi ska testa var gränsen går. Det handlar inte om att tvinga in dig i det, utan liksom, du fattar vad jag menar.
Jag fattar.
Så vi testar, var går gränsen med Mikael Leijnegards öppenhet? David, är du med? Vill du börja lite lätt?
Nu börjar vi väldigt lätt.
Ja, vi får se.
Har du några allergier?
Nej! Jag väntar lite laktos, lite.
Lite sådär. Ja. När grät du senast?
Det var nog när jag tittade igenom något av episoderna av Mästarnas mästare. Det är ju konstigt det där, när de kollar på sina karriärer. Så slår det an.
Att du ändå sitter och gråter åt din prestation.
Jag gråter åt mig, ja exakt. Ja.
Det var senast.
Och försöker få upp den.
Ja, just.
Jag lyckas ju inte.
Nej, det är smart för det. Vad är din favoritdel på kroppen?
På din kropp?
Ja, på din kropp.
Ja, just det. Ja, det var en spännande fråga. Händerna, fingrarna.
Följdfråga? Nej.
Nej, alltså det blir ju lätt så att man associerar till att det är så här, nej, du får inte upp den nu, så då är det händerna som får arbeta.
Nej, men jag gillar.
Nej, men jag trodde det var det du syftade.
Ja, det var roligt. Ja, nej, men jag håller på snickrar och fixar, och jag tycker det är mysigt att hålla på. Ja.
Vad är det värsta du har gjort på fyllan?
Nej, det vet jag inte riktigt. Jag är uppväxt i Norrland, så det blev ju mycket spritfylla när jag väl började. Och då har jag ju minnesluckor. Jag har vaknat fullt påklädd i min egen soffa med en jordnötsskål vält över mig och sånt. Men värre än så. Men det är ju inget bra att få minnesluckor.
Nej. Var det någon slags American Pie-situation eller?
Nej.
Nej.
Nej, nej, men faktiskt inga såna. Nej,
tyvärr, jag kan inte bjuda peanuts.
Ja, just det.
Det var inte något sånt.
Nej, jag var påklädd.
Du var påklädd.
Ja.
Ja. När känner Micke Leinegard sig som sexigast? Just nu är det ju ganska sexigt.
Verkligen.
Ja, eller hur?
Ja, men du är, just nu är du det.
Ja, tack. Det kan ju inte jag säga.
Nej,
nej, men när jag själv känner mig, det är när jag har lyckats lusa in, heter det, en liten mahognybit i där det var lite ruttet på båten, och sen när jag slipar ner det och får lägga på bets och lack och så se, shit, det funkar. Ja. Då är jag
hot stuff.
Guds gåva till mänskligheten.
Ja, ja. När kollade du på porr senast?
Oj.
Och vilken kategori?
Det är mycket häst. Nej, alltså, det är väl, oj, det är länge sedan. Jag vet faktiskt inte.
Nej. Här börjar jag känna att det börjar närma sig,
ja,
gränsen för öppenhet. För nu börjar kroppsspråket ändras, du börjar ta tag i bordet lite grann. Och du börjar liksom ljuga om när det var.
Jag börjar ta av mig lurarna.
Du är på väg ut.
Nej, men den är ju, porr är ju jobbigt, för det är ju lite så där, som jag sa, frikyrkopojken och porr.
Just det.
Den är ju lite skadad.
Ja.
Synen på porr, kan jag tycka själv. Den gillar jag inte.
Ja, men vi närmar oss lite grann. Ska du köra nästa då?
Tuffare frågan så. Har du varit otrogen?
Nej. Det har jag faktiskt inte.
När fick du upp den senast? Får jag de här bara?
Nej, men jag kan nog lyckas arbeta upp den om jag kämpar lite, så... Nej, men jag kan väl säga att det är inom det är under vårvintern.
Jag vill dra i nödbromsen.
Du vill göra det.
Ja, alltså
du vill stoppa mig.
Jag stoppar
nej,
mycket
längre. Nej, men ja, det är lugnt.
Ja, just det. Ja, på något sätt har
Men det var som att vi hade typ inte så mycket mer hårda frågor.
Ja, den var hård.
Ja.
Men det är som att du har liksom bytt ut tussilagon för vad ett vårtecken är för mig.
Ja. Micke Leinegards bärbärsvärd.
Ja, det är.
Älskling, det är vår!
Ja, just det, nu är det vår.
Vadå, det är slutet på februari bara. Ja, men du vet.
Nu är det vår.
Ja.
Oh, vi älskar dig.
Ja, Micke Leinegard, det är semifinal nu, nästa avsnitt, är det så? I Mästarnas mästare.
Jag har ju så dålig koll på vilken episod, för jag har ju sett det så mycket nu. Så när det sänds?
Det är final på söndag, säger de till
final
mig.
Final på söndag, det var semifinal i går.
Ja, igår, så var det.
Så är det, ja. Mm. Det var därför jag tvekade lite. Mm. Ja.
Mm. Blir det en rafflande final? Minns du?
Ja, oja.
Mm. Mm.
Hur ska du förklara sen när du är tillbaka på SVT-huset när du stöter på Henrik Ekman att du inte kommer ihåg han heter?
Nej, men jag tror att Henrik vet. Jag tror att han vet. Jag är känd för att vara extremt dålig på namn.
Vet du vad vi heter?
David och Linnea.
Oj, just det. Oj.
Snyggt. Micke Leinegard, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid.
Jag är helt svettig av att ni... Ja, den sista frågan var värst.
Jaså?
För jag brukar missa.
Vilken var den sista? Ja, den sista namnen.
Mattias och Eva.
Ja, just det. Mattias och Eva.
Jag lyckades ta det. Ja. Jag är så nöjd.
När du fick upp den senaste, inga problem. Det är vår vinter. Vad heter vi? Okej, nu blev det jobbigt här. Ja, det är bökigt. Micke Leinegard, tack så mycket.
Tack
för
själva.
För att du är du.
Tack.
P3. Sveriges Radio.
Ja, han är öppen och ärlig. Det är han ju. Jag frågade så här, vad tjänar Micke Leinegard? Han bara, så här mycket.
På en sekund.
Jag bara, okej, det fanns ingen tröskel överhuvudtaget. Vad tjänar du så här mycket? Vad tjänar du så här mycket? Jaha. Hej då, Micke.
Ny favorit.
Ja, verkligen.
Favorit alert.
Och sen så börjar jag liksom så här, utan att vi frågar, han bara, som min den här askända kollegan, han tjänar ju så här mycket. Jaha, det frågade vi inte.
Nej.
Men tack för den
infon
ändå.
Ja, oh, gud.
Mer Micke Leinegard åt folket.
Ja, ny sidekick alert.
Ja.
Tänk du och jag, Micke, eller du, Maggie och Micke på morgnarna.
Ja.
Underbart.
Ja, han får komma tillbaka.
Ja.
P3, Sveriges Radio.